I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f*** he wants.
This guy TKOs people. When I knock people out, they don't fucking move.
Who the fuck is that guy?
Alhamdulillah.
Hard work.
He's going to hit his chest in his heart because he is exhausted. The beat he took the first round.
Bienvenidos al Chef Smells Podden. Conmigo tengo hoy día el jefe
Andres
Christian Dogar
CM Andersson.
Och jag, Allan Layton.
Woohoo! Shit, vilken förvirring det blev.
Och för alla som inte förstod så är det Chef Smells Podden ni lyssnar på. En podcast.
Okej, får jag fråga en sak då, boss? Varför var det en sån fördröjning på din translation från Spanish till Swedish liksom?
Jag vet inte, kaffe har inte slagit in.
Okej, kaffe har inte kickat.
Nej, precis. Snart.
Jag är bara helt exalterad för allt det här med podden och den här närminföljetången som det kommer mer av också, alltså mycket mer, är liksom så här att jag är lite så här.
Ja, verkligen, jag måste säga, jag har inte varit här sedan november, låter sånt. Jävla kul att följa med alla avsnitt man missat liksom.
Det blir lite roligt när man inte är med, alltså jag kände att er avsnitt med Tobias, Harila och Niklas Bäckström var jättebra.
Tack. Jag har inte lyssnat på den för det var så färskt släppet.
Nej, men det blir ganska coolt faktiskt att typ, när man kommer ut och inte mer och precis och bara lyssnar. Mm. Så kommer man tillbaka där, fan, jag är fan liksom. Alltså, det är skitkul att lyssna på all surret och typ, då blir man ännu mer så här, hypad. Så. Just det här, nu med närmen. Skitkul.
För shizum.
Jag ska också ställa mig upp, grabbar. Alltså, kom igen nu. Alla står utom
jag. Jag står för att jag inte har någon stol.
Men det är den där dalmasen i det. Jag sitter. Jobbar inte du med data?
Nej, dalmasen för fan. Om alla andra ska stå så ska för fan jag också stå.
Hej, Gunde!
Hörrni, nu i helgen så var det UFC 269.
Oj.
Uff, herregud alltså.
Dustin Poirier versus Charles Oliveira for the undisputed lightweight championship.
Och jag har bestämt oss att vi ska börja från toppen som CM sa. Jag håller med, jag brukar vara så här kronologisk, men det är lite autistiskt att köra nerifrån upp bara. Det känns som en så här tvångstanke. Så
toppen till botten.
Ja. Tack, toppen till botten. Bra där. Upp tillbaka igen, eller hur? Jag menar, det som hamnar där uppe kommer alltid förr eller senare gå ner.
What goes up must come down.
Exakt. Exakt. Där, lite applåder exakt. För det där.
Hallå, just
kom
det,
igen. Ja. Kom igen. Sega publik, vakna upp nu. Hallå. Ni kan inte sitta där och sova.
Hur mycket ladies här vill också.
Ja.
Vi hör dem skrika.
Please.
Nej, Randall Martinez, Lady Loves Martinez, han är inte här. Alltså, han, vi ska ringa upp honom, är det tänkt. Lugna ner er, bra, tack.
Ska han vara med från början eller ska vi ringa honom snart?
Ja, vi kan väl gå igenom det tillsammans och sen kan vi ringa upp honom.
All right.
Jag kan tänka mig att han... Mm.
Då vill jag ta rodret här på The Main Event. Vi har två 32-åringar med en varsin... De är basically samma person från olika delar av världen. De har varsin dotter... De har varit i UFC sedan de var 20-21 år gamla. De har varit i 66 kilos divisionen, tagit sina vinster, tagit sina förluster, kämpat sig upp. De har fått stryk, bytt viktklass till lättvikt och kämpat sig upp. De är väldigt, väldigt lika och nu kulminerades allt. Och grabbarna skulle mötas här på varsin win streak.
Charles Oliveira och Dustin Poirier helt enkelt, som CM snackar om. Och jag vet inte vilken summering, vilket liksom nörderi summerat på så kort tid ändå. Så att alla bara snappade upp och fick hela storyn. Och så kan vi hoppa direkt till natten mot söndag blir det väl då, va?
Hey, Dustin kom ju in som favorit. Vilket, hade jag varit en betting man, vilket jag var förut men inte längre, så hade jag definitivt förlorat pengar på Amanda Nunes mot Peña. Det kan vi ta sen. Men,
ja, alltså, men... jag känner att om jag hade spelat hade vunnit, men nu gjorde jag inte det.
Snacka inte om den där fighten än. Alltså.
Nej. Men jag hade vunnit på Oliveira, kan jag säga, för där hade jag faktiskt en underdog. Jag trodde faktiskt att hans skills, jag beskrev det här innan, det är som att hans mentala och hans fysiska har mötts på en peak just nu. Och han är så jäkla farlig överallt. Han är så sharp, han är så skarp och han kan verkligen tävla också. Mm. När det är match så är han så fokuserad. Men jag kände där i första ronden, jag bara damn, jag kanske hade fel. Dustin kanske är för powerful. Vad tänker du?
Jag tänker det hur han kommer in bara, Charles Oliveira, alltid med glasögonen och ser ut som att han är någon professor och med liksom. Alltså han kommer in calm, collected och ser bara cool ut. Det är någonting när han kommer in. Ibland är det med Poiriers ögon. Han har någon slags nervös i sin blick. Ja. Alltså jag vet inte vad som gör det här. Alltså att, och ibland när han blir pressad så blir det liksom lite åt det hållet. Men det jag tänkte på, det som slog mig mest av allt, det var den otroliga pace som Oliveira satte på en gång i fighten.
Nej, han vandrar ju framåt så är riktigt hög, så han ser ju längre ut än vad han är. Han är bara två centimeter längre än Poirier. Men han liksom vandrar fram, för han är inte rädd för att bli nedtagen. Och sätter sån enorm press direkt.
Nej, jag tyckte att han hade en ganska, vad ska man säga, som du säger, aggressiv, lite mer thai-stil. Mm. Medan Poirier körde mycket mer boxning, för han connectade med mycket längre jabb. Högern satt fint. Men när de var inne i clinchen, då såg man knäna och brutala snack.
Ja, men det han gjorde som Anders, som du nämnde, som han gjorde så jävla snyggt, Oliveira, det var att han hade distansen hela tiden. Så fort Poirier kom närmare med boxningen så var den där typen, frontkicken, för att få distansen igen hela tiden. Så att det blev aldrig Poiriers game riktigt när de var ute i oktagonen runt, tyckte jag i alla fall.
Och många schyssta knä.
Ja, men det jag tyckte var också coolt. Om man kollar på typ så här Michael Chandler-matchen mot Oliveira, då verkar han vara lite mer så här tillbakadragen. Men han är grym teknisk. Men i den här matchen så såg det ut som att han var tvungen att bevisa sig. Så här, han, som du säger, hans mentala, den var där. Han typ, det spelar ingen roll om du rock me. Du måste typ kill me för att ta bältet. Och han bara körde fram hela tiden. Han typ tog allt.
Men alltså, hur mycket kan det mentala spela in där? Om man tänker på att komma från USA liksom, och komma från Brasilien. Om man tänker på förhållanden man kommer ifrån. Jag menar, Oliveira, det är liksom från ett land kanske där det är äta eller ätas, om man kollar på hur gatumiljö och sånt ser ut. Hur mycket kan en sån sak spela in, tror ni?
Jag tror att det kan spela ganska stor roll, fast inte i den här fighten. För att Dustin, han gick inte ut nian. Alltså allt han har han byggt med sina händer. Mm, han har byggt allt med fighting. Han har haft samma tjej hela tiden. De brukade åka och liksom sova i bilen och fightas. Och han brukade tjäna liksom 1000 kronor på en fight, och så åkte de. Så för han, det här är allt för
samma
honom.
Samma förhållanden kommer från allt.
Ja, jag tror att för han och Oliveira, de är samma person från olika delar av världen. Liksom. Mm. Och Dustin ville verkligen inte förlora. Det finns väldigt många gånger som folk ger upp i buren, och det ser ut på många olika sätt. Och en rear naked choke är typ det vanligaste sättet att ge upp på. Att ta halsen, okej, okay, det ser okej okay ut, jag klappar. Men det här var inte ett sånt fall. Alltså, Oliveira är så tekniskt sharp. Alltså så som han ens kom in där i tredje ronden. Men en, två, dök in, tog ryggen, hoppade upp som en ryggsäck. Allting var bara textbook, high level MMA, black belt
verkligen
nivå.
Men alltså det är det jag tycker man jämför honom med Khabib. Alltså han har ju samma slags grind and the game, fast det är jiu-jitsu som är det fundamentet för honom sen när de har brytits ner och strikingen tas bort, om man säger så.
Det enda jag kunde tänka på när han tog ryggen, jag kunde bara se han typ som en boaorm. Han släppte, det fanns ingen space, det fanns ingen rörlighet, han bara stod där. Och sen om man jämför med Khabib bara mash, liksom, han har ju en press. Men här såg det ut bara att han bara väntade sakta hela tiden. Bara håll kvar sig och sen bara...
CM, vad skulle du vilja säga om Oliveiras kroppstyp för den saken? Den typen av grejer han gjorde när han satte sig på ryggen med det här bodylocket, eller vad heter det? Eller?
Ja, nej, han är liksom så lång och lanky och har liksom smala, långa armar som... han är vass.
Vass,
han är
lite, vass.
Han är som evil Tony Ferguson. Han är som Tony Ferguson, yngre och bättre och liksom bara vassare. Men jag gillar att du tar upp Khabib. För låt oss komma in lite på det här. Vad säger det här om Khabibs legacy? Andres ler här. För Andres tycker inte om Nurmagomedov. Och number one bullshit, även fast vi har en liksom staty av Khabib här i huset. Men kolla, det här säger, om jag får säga mina two cents, väldigt inspirerade från Mr. Chael Sonnen. Att nu hade Dustin vunnit, då hade det speglat jättebra på Khabib. För Khabib besegrade Dustin, Dustin besegrade Conor. Khabib kan sitta på tronen och bara, hey, I'm still the best, still the goat, la 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 la. Men
nej.
Oliveira var där hela tiden. Oliveira har varit där bredvid Khabib hela tiden och inte sagt ett knyst. Han har väntat medans typ Conrad på, han har väntat medans Dustins tur, Gaethje, medans han har varit på världens win streak. Och nu är det han som är en dominant champ. Han avslutade Dustin Poirier snabbare än vad Khabib gjorde.
Med andra ord, om Khabib ska diskuteras som The GOAT så måste vi se 30-0 nu i så fall.
Mot Charles Oliveira.
Yeah. Ja. Så ser jag, så ser jag det i alla fall.
Jag håller med där också.
Det är det, alltså.
Men i det här fallet, jag skulle säga att Khabib har varit borta för länge.
Ja, jag tror Charles, fet kanske.
Nu kan man bara spekulera, men jag skulle säga som Oliveira såg ut igår, eller i söndags. Ja. Alltså, hans inställning. Jag tror inte du kan break him. Khabib var ju känd för att sätta så här press och bryta motståndaren mitt med. Alltså i det här, Oliveira får en blixtsnabb knock, men fortfarande vaknar upp och sätter upp pressen igen. Han bara biter ihop det där. Alltså du...
Ja. Nej, men det är det här som är tråkigt, att Khabib slutade för tidigt. Det enda jag har att säga. Han slutade för tidigt. Just nu står vi och pratar just vad hade hänt om de hade mötts. Han hade bara en bra period, som Conor nämnde på någon tweet. Mm.
Den tweeten var inte så dålig faktiskt.
Nej, vad sa den då? Är det någon som...
han sa det att Khabib var good, not great.
Ja, just det.
Han hade en bra period. Och sen så han fightades sällan. Han missade vikt flera gånger. Han kunde dra sig ut ur matcher. Han bytte aldrig viktklass. Han har inga sparkar. Ingen vidare striking, utan ganska endimensionell. Sen är det ju ganska fantastiskt att Khabib manglar folk och sen så har de krig mot varandra. Så han manglar Dustin och Gaethje, och Gaethje och Dustin har världens krig mot varandra. Så det ser ju väldigt bra ut för Khabib. Alltså det reflekterar för honom. Det reflekterar på honom väldigt bra. Men jag tror att du vet, Khabib, han började liksom nere i källaren när han var 5 år gammal. Alltså han ligger ju liksom några år före, även om han gick i pension när han var 32, så kanske i kampsportssjälen och allting så var han kanske 42. För han har ändå, det är allt han har gjort. Han kanske känner, shit, jag måste få göra någonting. Ska jag vänta här på Charles Oliveira också? Nej, vad fan. Nej.
Men det är som du sa också, Oliveira har varit där hela tiden. Alltså, vad är det? Han har den längsta submission-vinsterna, eller flest.
Ja.
Och den längsta vinsten just nu, recorden i den viktklassen.
Han har inte längst win streak. Nej, men han har flest vinster.
Ja. Precis, just det. Så han har ju som lite så här Jose Aldo, the numbers liksom. The numbers game. De har ju en otroligt facit på vilka de har mött. Och plus att Oliveira har ju mött alla nästan. Nu är det väl typ Justin Gaethje som behöver ha kvar. Och vem, vilka mer har du?
Ja, det är väl Makhachev.
Ja, Belal. Är inte Belal i samma viktklass?
Nej.
Men det är ju det. Vad heter han? Khabibs polare där nu som... Mm. Det är väl honom skulle vara intressant att säga. Men vart är han rankad egentligen på riktigt?
Han är ju upppetad till typ nummer 4 nu. Islam.
Han är bra, men jag tycker det är lite för tidigt för att ta upp han.
Han är ju bokad mot Benil Dariush.
Ja, det blir jätteintressant att se.
Ja, i början av nästa år. Och vinnaren lär ju få vinnaren av Gaethje Oliveira, om inte en viss irländare glider in där.
Ja.
En viss irländare som...
Hur låter han? Du börjar bli bra på att härma honom.
Nej, nu satte du på det spanska.
Precis. Nej, men det är faktiskt sant. Jag tror att Oliveira, som sagt, han kommer inte vänta. Han kommer nog typ så här, vi har den här motståndaren för dig. Okej. Okay.
Ja,
precis. Om de andra Gaethje, de ska mötas innan, och han står typ så här, gör redo att slåss nu i februari eller mars. Och kommer en irländare och säger hej.
Men det är faktiskt dags att Homer Simpson får chansen. Vad heter
det? Just Gaethje. Men jag tycker, alltså Gaethje, absolut. Speciellt efter Chandler-matchen. Men jävlar vad han har bölat. Shit vad han har bölat. Alltså, han blev utklassad av Khabib. Och sen så gick han under jord. Sa inte mycket, sågs ingenstans. Och så började han gnälla om att han ska ha en titelmatch. Och gnäller på att Chandler och Oliveira ska mötas. Men bror, du hade din chans i din senaste match och du förlorade. Du är nu sist i kö. Du var först i kö, du fick göra det. Det är så här, om du köper en glass och du står i kö och du har köpt din glass, när du vill ha en till glass, då får du ju inte hoppa in först i kön. Du får ju ställa dig sist.
Ja, men ge honom chansen. Sen skulle jag gärna matcha Michael Chandler mot Conor istället.
Det är inte dumt.
Ja, precis.
Chandler och Conor är bra.
Jag skulle vilja vara snäll mot Chandler. Fan, han har ju fått möta bara tuffa sen han kom in. Och det är igen Conor nu också.
Men du är snäll mot honom ekonomiskt.
Ja, ja, det. Men sen tänkte du så här, han gillar ju att bli träffad och Conor vill ju träffa folk. Så det kan bli...
Ja, men fan, jag tror det där är... I och för sig, båda två är jäkligt explosiva. Och bra typ knockout power på Chandler. Och du har Conor, vet man, har sin God-given... fucking left hand.
Sen har vi ju Conor, han väger ju liksom 86 kilo.
Alltså har ni sett på riktigt, har ni sett vissa av de där bilderna på hans käke? Alltså, det ser ut att vara en annan person. Det känns väldigt mycket tillväxtkäke där, måste jag säga. Alltså,
absolut.
Vad säger du? Ja, men alltså vissa bilderna, jag bara zoomar in riktigt. Bara, är det hans lookalike när han står och... Alltså, ja. Och, men det är ju uppenbarligen samma tatueringar, men med den här kepsen på... Så jag vet inte.
Det är ju 100% han. Men sen så kan ju... Dels så har han säkert en pump. Och han har definitivt
pump
gått
i
upp i vikt.
Pump i käken.
Men alltså när man har pump och bra ljus, då kan man se väldigt annorlunda.
Men...
Jag skulle vilja raka av det skägget och kolla riktigt hur käken ser ut. Alltså,
vi ska nu hoppar vi den här illändaren.
Ja, okay, skit
för det är inte hans kväll. Han är fortfarande outside. Han fortfarande gör vad
han vill
vara
relevant.
Men jag kan tyvärr inte... Ja, precis. Jag kan säga lite samma sak om honom som Khabib. De är fortfarande i våra mun. Liksom. Vi pratar väldigt mycket om dem. Men vad fan, de gör ingenting.
Nej, de är Instagram fighting just nu. Det är it's Instagram.
Ja, du har rätt.
Khabib är verkligen Twitter.
Så nu skiter vi dem där. Ja, vi skiter i båda.
Visst, de är jätteroliga fighters, men kom tillbaka.
Ja.
För det är samma sak jag kan... Jag vet, kan ta det sen med Cody Cobra. Liksom.
Wow.
Men vi hoppar dit sen.
Vi har ju Charles Oliveira just nu som är en komplett...
Ja, vad ska han göra för något då? Vad kommer vi fram till?
Han ska möta Justin Gaethje.
Ja, okej. Okay.
Men det är ju så att, precis så som du säger, deras spöke vakar över lättviktsdivisionen. Och därför är det ju ganska ballt att det liksom kommer fram en ny person. Men fan, får jag vara lite hård och säga, snälla någon... Om du har varit i UFC sedan 2011, prata engelska.
tack. Tack. Varumärken.
Jag klarar inte av en segerintervju med "Hey Charles, that was amazing. How did it? A bunch of men,
Men det är José Aldo som har satt standarden.
Jag älskar det.
Men det är Aldo som har satt standarden och det är ingen bra standard som José Aldo har satt.
Det är det som tvingar folk att ha covid-bevis.
Dissar du mig? För jag hängde inte
med. Men det blir fyra olika steg.
Jag sa att tvinga folk att prata engelska. Det är som att tvinga folk att ha covid-bevis på allmän plats.
Ja, okej, den där debatten. För fan, det orkar. Gör som du vill bara, den frågan.
Men det blir bara de här segerintervjuerna. Ja. Liksom, jag har inte kollat en enda intervju med Oliveira. Jag klarar inte av det. Jag klarar inte av att det är tre steg i kommunikationen. Alltså så här...
Det är två steg. Men alltså, samtidigt, om du vill att han ska prata engelsk kommer det bli väldigt dålig engelska, så han kommer inte kunna uttrycka sig. Och därför blir det intressant för oss som förstår många språk.
Sluta med anpassningen, Andres.
Jag förstår vad han säger. Jag förstår mer detaljerat vad han säger.
Jag håller med Andres också. Plus att han är literally en sån här
ni
hjälte.
Ni ska inte jobba i skola, säger jag bara.
Ja, vad fan, kolla. Oliveira har varit fortfarande från favellerna.
Sen tycker jag att ni får lära er spanska och portugiska, för det är latinon som regerar UFC just nu.
Okej, det räcker där. Och så säger vi Chandler med Poirier. That's it.
Ja, Chandler.
Jag blir så jävla
Chandler Poirier går ju bra.
Wow, shit. Someone has been working out.
Nej, men det finns... God damn it. Oliveira var grym. Han kommer nu ha en svår motståndare, Justin Gaethje. Och om Justin Gaethje tror jag kommer vilja brottas mot honom, det kommer bli misstag. Det tror jag.
Ja.
Det tror jag.
Nej, jag har Oliveira i den matchen.
Ja.
Det har jag.
Ja,
han är för crisp liksom. Han är för smart.
Ja.
Så det är Gaethjes för hans mark, vi har fortfarande inte sett den. Och den är inte
det är lite panikigt med Khabib bara.
Han har ingen jiu-jitsu.
Nej, precis. Han är skitbra. Men
han har bra brottning.
Men när brottas han då? Jag väntar på att han ska börja.
Han antibrottas hela tiden.
Ja, jo, men antibrottning.
Ja, men det är viktigt. Det är viktigt.
Jo, men det känns ju som takedown defense nästan.
Ja, fast kolla i Chandler-matchen när Chandler...
Men det gör, vet du vad jag ser det? Vet du vad jag kallar hans antibrottning för? Hans antibrottning också kallar jag lite för en del av hans striking game, för det är en del som kan få honom att stå upp. För en striker är bara så bra så länge han kan stå upp.
Och vi välkomnar Christian in i matchen. Välkommen Christian här. Yes. Nästa gång sitter du bredvid mig i FCR-boothet så ska
vi
bryta ner.
Jag säger inte sådär, CM. Jag börjar drömma och troger.
Det börjar bli det.
Ja, som en liten autistisk pojke så kommer jag CM skriva till dig sen. Du var tjatad för att du har sagt det. Nej,
men det är så. Det är exakt så som du säger. Det är, en striker kan inte, man kan inte bara kliva in och vara striker och tro att det är ett privilegium att få stå upp mot någon som inte vill att du ska stå upp. Och Gaethje är väldigt bra på att se till att han får stå. Så är det. Men kolla när Chandler försöker ta ner honom och han gör en framåtvolt och hamnar bakom Chandler. Det var liksom, det var next level shit. Men hörni, på tal om next level shit, är det dags att move on till the co-main event?
Yeah.
Yes.
Yes. The thousand and one, thousand to one favorite Amanda Nunes.
Jag har bara en sak att säga. Och jag tror den här fighten är straight up rakt av riggad för att det är så mycket pengar det handlar om i gamen. Det är vad jag tror. Det är bara sagt. Jag kommer inte hålla på och snacka om mina konspirationsteorier och så skit.
Vadå, du menar hon bettar på sig själv? Eller vad sa du?
Jag vet inte vem som har bettat på vad eller vad det är som är grejen, men jag tror det var dags för henne rent politiskt att bälta skulle någon annanstans, om man kollar hur hon har rensat ut och hur politiken ser ut och hur stor sporten är och alla faktorer liksom. Det säger jag bara, helt plötsligt, vänta, i rond 2 så var hon inte sig själv. Helt plötsligt har hon glömt allt om vad basic-tekniken hette. Vissa bara, ja men hon var trött. Ja, hon har varit trött förut också, men hon, jag vet inte, that's it.
Tänker du att de behövde starta en slags storyline? Det hade blivit för tråkigt.
Ja, det är bättre att hon kommer tillbaka. Det är rematch, då har vi något att bygga på liksom. Det är skulle de rensa ut här också? Vem ska jag sätta mot den här next? Kan jag hitta alltså på Shevchenko igen?
Men vi går inte in på konspirationer. Vi går in och vad såg vi? Vad såg vi, grabbar?
Juliana Peña som såg ut att suga riktigt hårt när hon skulle slåss i alla fall.
Alltså vi vet, hon har ingen bra strike, Peña.
Nej, allt annat än bra.
Men vad hände med Amanda?
Jag kan säga så här. Jag trodde den här matchen skulle gå. Jag trodde att Peña skulle gå på sin brottning. Surprise blev jag där på andra ronden, kan jag säga det. Det
var... Hon lyckades med den grejen alla hade snackat om.
Ja, och sen så trodde jag typ om det skulle stå Amanda skulle alltså knocka ut henne. Men det här matchen kändes som jag kollade på prelims, om jag ska vara helt ärlig. Alltså nivån på hur de slogs. För det var ju kul entertainment att se, men det fanns ingen så här teknik, det fanns ingen riktigt så här.
Nej, om du
tänker dig Amanda mot Cyborg, det var ju en brawl redan för typ redan för första ronden. Det höll ju bara en minut och typ 45 sekunder. Men det här.
Nej, men det var ju för mycket slag i luften, kände jag nu alltså.
Ja, jag vet inte vad. Det såg bara ut som att det var två som bara gick in och winget, men det var ingenting mer.
Fråga till CM. Vad säger du om den snabba tappen?
Ja, nej. Amanda fann sig själv i en situation som var mycket tuffare än vad hon trodde att den skulle vara. Och då går det ut för jävligt fort. Och man blir trött, det är ont. Och man känner, okej, jag har fightats i 7 minuter. Ska jag fortsätta fightas i 17 minuter till när jag mår så här? Eller ska jag ta den här skinande vita dörren här som bara lyser med... Om du bara öppnar den här dörren så är det över och sen får du försöka igen om några månader. Vet du vad? Jag tar den här dörren.
Och checkade ut. Så kände jag.
Choken var, det var liksom så här. Alltså,
choken var lite som när Conor, nu kommer in på Conor igen, när han vände sig och gav Nate Diaz choken också. Det var så här, han vände sig. Amanda vände sig och klappade väldigt
Men det såg ut mer som en crank än om man ska vara en riktig så här underhakan choke och hon hade inte hela låsningen. Det var ju typ så här. Jag vet inte, jag tyckte inte, och plus att hon hade inte hela ryggen.
Nej.
Hon är ju från sidan, det är svinsvårt. Alltså.
Det är lite som Christian var inne på, men kanske inte att det var riggad. Men jag tror att Amanda ville inte fortsätta vara champ på något sätt. Pressen hade inte tagit det här för seriöst, hon var ju trött, hon nämnde i någon intervju att hon inte hade tränat.
Ja. Jag tror, kolla, första ronden så kliver hon ut och bara så här, okej, det här kommer vara lika enkelt som det alltid har varit. Hon har inte varit i en fight på 4 år. Alltså en fight. Hon har kört mot måltavlor. Hon har kört mot bottenskrap.
Det är en match från fight.
Ja, men exakt. Hon har varit i matcher, inte i fighter. Och sen så nu kliver hon ut i första ronden. Och det går som smort, det går som jag hade tänkt mig. Hon sitter och ler i ringhörnan och hon bara så här, oh my god, det här är asnice, jag ska ta mina miljoner, jag ska hem till min familj. Och sen så blir hon cracked i andra ronden och bara, oh. Och så blir hon cracked igen och så bara, okej, fan, nu måste jag nog svinga bort det här problemet. Hakan åker upp och hon börjar svinga och sen märker hon, det här problemet försvinner inte. Och sen så bara, oh fuck, nu sätter stressen in. Och bara, vart är den där vita skinande dörren? Darren Till tog den dörren för inte allt för länge sedan mot Derek Brunson. Den här
Khabib
killen...
Nej, vad säger jag? Connor tar dörren rätt ofta.
Han bröt benet.
Han som mötte Clay Guida förra helgen, han tog den där dörren också. Det händer hela tiden.
Det är så jävla sant. Jag tror att... Det var precis det du säger. Första ronden håller jag helt med om. För att han, typ, hon slog ju det senaste som en typ så här easy quack. Men om man kollar på Peñas ringhörna, eller då var det så här på en gång så här att hon var ju fucked första ronden. Mm. Men hennes hörna säger mot henne ärligt, det är precis det här vi vill. Ja, men jag kan inte få så här. Gå på singles. Gå på ett slag liksom. De säger precis och hon kommer, hon öppnar den andra dörren i så fall.
Mm.
Hon öppnar här, fuck it, believe in yourself.
Ja, verkligen. Ja.
Jag kan säga att när jag möttes i mitten och vevade, det var ju mest underhållande. Alltså jag gillar ändå när en person, en underdog, får chansen. Jag stod där, oh my god! Den var ändå skön chock för världen.
Den var sjuk.
Ja, jag kan säga, om jag går tillbaka till det jag sa. Det där var underhållande, yes. Men om jag pratar tekniskt, så tyckte jag inte det. Så för i den nivån, för att vara en championship belt. Om man jämför med matchen som kom efter i tekniker. Då kände jag att det här var typ, nej, det här kunde passa till prelims. Alltså teknikmässigt. Men underhållningsmässigt och vad som stod på spel. Absolut, det var ju fett rolig brunch.
Med tanke på de matcher som låg på prelimsen också. En fråga till CM som vi pratar om. Det här med att tappa, rent medicinskt, alltså att bli submittad. Vi säger att bli chokad så att du pass out liksom. Och så, rent medicinskt, är det stora nackdelar alltså att bli det istället, att tappa istället innan man pass out?
Det är mycket värre att gå ut, ja. Att blod stoppas till din hjärna och liksom sådär så att kroppen stänger av sig själv. Hjärnan stänger av och kroppen stänger av. Det är ju inte bra.
Finns det någon viss begränsning för hur många gånger som människor kan råka ut för något sådär? För jag har hört lite så här mytgrejer bara, men man vet inte, jag har inte grävt i det.
Nej, jag har inte heller grävt i det, så jag kan nog inte ge dig ett bra svar faktiskt. Jag vet inte om det är liksom... Det är absolut inte lika dåligt som att bli knockad.
Ah, okay.
Men... jag tror, har du blivit liksom utstrypt så att du somnat många gånger och så här, det kommer säkert visa sig på ett eller annat sätt.
Någon gång kanske i livet.
Ja.
Men Juliana Peña är beredd att ge en rematch. Vad säger ni om det?
Ja.
För att det kan bli bättre än så.
Jag tycker bara på Stipe mot Cormier 2. Den tror jag också var uppgjord. Eller var det första? Jag tror det där var någonting med den fight som jag inte heller trodde. Ja, men en tvåa vill man ju se så. Ja,
ska de mötas för andra bältet?
Nej, man... Oh.
Ah.
Ja, så kan hon bli dubbelkämp.
Oh,
det, så länge Juliana Peña får pay-per-view points så...
Klarar hon dock vikten?
Ja, hur många följer hon på Insta?
Om de ska upp då?
Ja, men klarar hon... Om man ska vara helt ärlig. Amanda var big.
Right? Ja, hon är
i den här viktklassen, hon är big. Och sen ska, om vi ska ta en viktklass högre. Alltså...
Du menar om Juliana klarar av en större Nunes?
Ja.
Jag tror det, för jag tror att en större Nunes är en tröttare Nunes.
Men det är inte samma weight cut.
Nej, jag vet. Men jag tror att är det inte samma weight cut, då behöver inte Nunes nå samma målvikt. Och då kommer hon inte springa lika mycket. Hon kommer inte jobba lika hårt.
Men jag tänker mig bara så här. Hon är van att köra i den klassen. Det är inte Peña.
Jag vet.
Men grabbar, hur mycket vet ni om Peña då? Är inte så att ni underskattar henne lite grann?
Nej, alltså jag visste att hon var en grinder. Jag kollade henne över här, vad fan är det, Tuff, när hon var där med Misha Tate. Och redan därifrån var hon ju en grinder. Och sen så hade hon väl typ så också en ganska bra win streak tills hon förlorade mot
Jermaine.
Hon förlorade mot den innan.
Valentina Shevchenko.
Var det mot henne?
Mm.
Ja, men då, precis. Men då hade hon också. Och hon hade ju called out Amanda flera gånger. Hon hade ju nästan blivit också.
Ja, det nämnde hon på efter intervjun, att hon liksom, Amanda duckat henne flera gånger, upplevde hon.
Mm. Nej, så typ, hon hade en bra win streak rakt igenom. Hon vann ju väl också tufft den säsongen.
Det minns jag inte. Det kanske hon gjorde.
Ja, jag kommer inte ihåg.
Men jag underskattade Nunes absolut. Eller Peña. Mm. For sure. Ja. Det gjorde alla.
Nej, jag visste bara att hon kunde grinda ner och hon kunde få sin brottning. Det var det jag menade. Det var det jag förväntade mig.
Ja, men härligt i alla fall. Återigen, bältet i Sydamerika.
Jag tycker hon sög.
Jag la lite diskret här vid sidan.
Jag tycker hon sög.
Nej, men det var bra. Och kul för henne, verkligen. Och hela hennes team. Mm. Och hoppningsvis så får vi se med Amanda tillbaka lite mer hungrigare. För det, det som du säger, det kan vara att hon fick sin kid och allting sånt. För att när hon tappade...
Oh, hörde ni där? Det var lite som en diss. Om man gör en första mamman som tar bältet. Och så dissar hon Amanda Nunes. Och hon bara, jag födde mitt barn. Det gjorde inte Amanda. Det var lite...
Sa hon så?
Ja, hon sa det två gånger på två intervjuer.
Damn!
Alltså på två olika intervjuer. Det var lite...
Vad heter det? HT...
HBTQ.
Ja, det var lite...
Ja, men den var...
Där ser vi.
Fan, shots fired där.
Children make you soft.
Men det finns ju... Alltså jag menar, Amanda Nunes fru är ju också UFC-fighter. Och det finns ju en anledning till varför hon födde barnet och inte Nunes, kan jag tänka mig.
Mm. Yes. Men vad hände
vilken anledning då?
Det tar på kroppen att föda ett barn. Så.
De låter The Champ vara den som inte födde barnet då, för att behålla fysiken. Ja.
Det tror jag.
Ja. Nej, men jag hoppas hon kommer tillbaka better than ever.
Ja, det kommer hon att göra. Det tror jag. Ja. Där tycker jag att det är så. Hon har gjort en bra utveckling med språket, tycker jag. För hon har jobbat på sitt språk, Amanda Nunes. Ja. Hon är sån här som...
Det är många som har gjort det.
Men hennes fru är amerikansk.
Ja, hon bara är Amerika. Men däremot, är något intressant. Om det inte blir en rematch, tror du inte Shevchenko skulle kunna få en title match?
Ja, hon nämnde. Hon ville ju ha Shevchenko eller...
Jag försökte att jag skrattade. Vadå, Shevchenko mot Juliana Peña?
De har ju mötts förut.
Hon armbarade henne.
Ja, men alltså ändå nu... Shevchenko nu, när var det i så fall? Kolla Shevchenkos utvecklingskurva alltså.
Ja, Shevchenko alltså. Ah,
men Shevchenko är ju längst ner i kakburken och letar efter liksom, så har jag ätit den där?
Alltså, någon smula, ge mig något litet bara som jag inte har sett förut.
Ja, men jag tänkte bara, för hon var ju öppen för att möta Amanda också. Ja, innan. Ja. Så nu är det så här, okej, klassen över, jag har fått en new champ. Vi vill inte se Amanda mot dig en tredje match, vad fan blir det? Men nu har vi en ny motståndare.
Mm. Okej, grabbar, ska vi fortsätta jobba oss ner, för Sebastian Wendel Martinez säger att han är klar om en kvart.
Mm. Vi kan ju prata om nästa match.
Ja, tack.
Santiago Ponzinibbio.
Det är helt ärligt. Det är ett skitbra tillfälle. CM sitter här nu och bara... Jag går lite snabbt på muggen bara. Liksom. Perfekt tillfälle att gå på muggen.
Nej, men Allan,
nej, men jag tyckte... Det var ju en... Ja, det var faktiskt en snooze party. Nej, men jag tycker fortfarande Ponzinibbio fått jävligt tufft motstånd, men I don't know, man. Jag tror att hans stil, många i hans viktklassar redan förstår det. Mm. Inte stå framför honom, jobba sidorna och sen typ så här, bara prickan och få honom att bli stressad. Men han gillar ju att swing. Och stannar du i the pocket med honom, då kommer han ju få de här eye pokes och sen kommer han uppercutta dig och lägga crooks och sådana här saker. Så det var en taktisk match. Det var riktigt, riktigt mycket fram och tillbaka. Och det tog minimum skada, skulle jag säga. Alltså Neil.
Ja.
Ja, nej, jag kollade på första ronden och sen så började jag plocka undan min frukost. Jag gick på toa. Jag lyssnade på matchen. Så nej, jag hade suttit och kollat från early prelims. Jag bara, nej, men den här, jag... I'm gonna take a break.
Jag kommer inte ihåg matchen alls, men jag kommer ihåg att jag tyckte att Santiago vann den. Men det var väldigt nära.
Du är latinamerikansk bias.
Ja, precis.
Alltså.
Argentinare, det är våra grannar. Jag tyckte.
Nej, men det var ju, alltså, som sagt, det var en mer teknisk match och sånt. Det var ingen riktigt ville go for it, så det var bara plocka poängen och komma hem vinst.
Ja, men då går vi vidare till Kai Kara.
Kai Kara France. Vissa säger France.
Kai Kara France.
I'm not surprised, motherfuckers, faktiskt. I den
här.
Kai Don't Blink kallas så för att han brukade knocka väldigt mycket folk förut. Och en 30-årig Cody som har förlorat nu 5 av sina senaste 6, blivit KO'd på alla utom en, kliver ner en viktklass i quote unquote äldre dagar, även fast han inte är gammal. Nej, det var ett recipe för disaster.
Men nu är jag ju tillbaka där. Men då säger om Kai Kara
France.
Kliver
ner och blir knockad.
Ja. Kai Kara France, hur mycket är det med City Kickboxing nu? För han är väl därifrån.
Mm.
Ja. Och Dan Hooker, Adesanya. Vilka mer är det som...
Han vann, han är den stora killen som dricker.
Ja, Tai.
Han är inte där.
Nej.
Han känns som att
hur är Volkanovski? Volkanovski då, är han därifrån?
Volkanovski är ju där på ett hörn.
På ett hörn. Alltså det är det. Det är, wow, det är mycket grejer som händer där.
Ja, och nej, men han har fightats mycket. Han har fightats länge. Kai var också med i Ultimate Fighter förut. När de hade massa flugvikts-champions och vinnaren.
Säsongen, det var en bra säsong.
Vinnaren skulle möta DJ. Nej, men storylinen här, det är väl absolut Cody. Jag vet bara, Kai sa, han bara, jag tänker inte fightas förrän jag får en title shot. Och det var någon som sa det till Dana White. Och Dana bara,
Ja, precis.
Men Cody...
Cody, no här... love, jag skrev no shind. Han borde byta nickname liksom.
Jag såg att det var någon som hade gjort en meme. De hade skrivit så här, Cody's chin. Och sen så var det en ostbåge som hasp på en dörr. Så, men Cody, det här var en sån här karriärs ifrågasättande förlust.
Då... tycker jag att man ska ge han till Sean O'Malley.
Bara ja, du tänker det.
Som
upp
sista
med
liksom.
Som en goodbye.
Ja. Släng han dit.
Ja, nej. Alltså, jag blev varför jag blev överraskad. För att när jag såg matchen så såg Cody jäkligt stor ut. Mm. Och sen så började jag se hur Kai rör sig. Och då började jag bli så här. Okej, om Cody ska ha en chans, han måste jobba jabb. Men han gillar för mycket de där jävla swings. Mm. Han gillar att typ försöka slå ut dig på första slaget. Och Kai gjorde det perfekt. Lång jab, kommer med överlupande, stänga distansen liksom.
Men det du snackar om är precis, känns som att han ibland går in i någon random head movement och svingar. Det var ju som han, vem var det han fightades med när han var upptyckt mot gallret, men vann på det sättet?
Rafael Assanza.
Ja, han knockade honom istället. Det var ju samma sak där. Han liksom, det är ibland som att han nästan blickar ner lite random head movement och kör lite... Är det överhandsvingar lite från utsidan liksom? Eller är det på insidan? Jag har inte uppfattat det riktigt heller. Det känns väldigt random mycket grejer där liksom. Instinkt, gå på instinkt.
Han var ju sån där, man brukar ju säga så medans bla bla bla, why the iron is hot, ni vet.
Jag smid mina järnet är varmt.
Där har du. Han gick ju 5 matcher på 1 år. Han gick från unranked till champion 2015 och 2016. Och det var ju hans tid. Han var liksom för snabb, för explosiv och absolut inte teknisk. Men han steamrollade.
Han såg som bäst ut när han mötte Dominic Cruz.
Exakt, så fick han möta Dominic Cruz där i slutet av 2016 och gjorde ju show där mot en ganska... Ja, det var ju jätteimponerande. Men det var ju med facit i hand... piken, för notan kom ju sen. Sen blev han knockad, drogs med skador och jag tror att han har liksom försökt han försöker liksom putta upp en cykel för en uppförsbacke just nu och den glider ner och det regnar och det är liksom det.
Att jag måste det säga
och den där dörren också. Cykel och dörren.
Jag måste säga bara, att jag tycker nog att det är som när han mötte Dominic Cruz, att jag tycker inte Dominic Cruz har varit sig själv sen dess. Det är min uppfattning. Jag tycker inte riktigt.
Nej, men jag tror att skillnaden där är att Dominic Cruz kanske har anpassat sin fightstil. Medan Kobe har inte det, tycker jag. Mm. Kobe går på det. Han gillar ju de här knockout. Liksom. Han var ju, som du säger, helt dominant. Mm. Och sen nu förlorar han med killar som på pappret ska han vara bättre. Men det funkar inte.
Nej.
Och jag vet inte om han har sin team i så fall som inte, alltså som typ bara står och hypar han bakom ryggen. Så, men fortsätt som du gör. Men någonting måste han ju göra. Han måste utvecklas någonting.
Men alltså, det känns som Young and Hungry. Han vann ju den där titeln som sagt var så ung. Och, liksom, och man trodde att oh, he's the shit. Liksom. Han var ett prospect kanske som fick...
Han fick bra skjuts och liksom tog vara på det. Och nej, sen så... Som sagt, notan kom, skadorna var där och precis som du säger Allan, han tog förluster men anpassade inte sin stil utefter. Han bara, okej, jag blev knockad. Varför blev jag knockad? Till och med när man kollar reprisen mot TJ Dillashaw och de står och svingar varsin högerkrok mot varandra så kan man se hur Cody typ så här, spänner sin käke och har sin vänster hand nere och är helt öppen medan TJ är jättetajt. Och det är bara så helt olika. Och det är så enkelt tejp egentligen att bara titta. Aha, jag är öppen i de här liksom exchangesarna. Och han gick ju till Mark Henry. Han bytte ju liksom och flyttade till New York och tränade där. Men du vet, i stridens hetta, man strippas ner till det man är.
Ja, precis. Man går ju till det som man har i ryggen liksom.
Exakt.
Det är alltid samma grej. När det bryts ner så kommer man tillbaka till sin basics, eller sina the fundamentals.
Ja. Oh.
Men Kai Kara France gjorde det fantastiskt. Ja, ja. Ja, just att jag älskar de här fightersarna som de rockar en. Följer upp med 3-4 slag. Okej, han är inte avslutat. Backar. Låt han komma upp och sen gör man samma saker igen.
Jag gör kaos, jag gör kaos.
Ja, precis. Han typ stressar inte avslutet. Han hittar det. När?
Men det är ju precis det du snackar om nu också. Det är ju det som har gjort att Justin Gaethje, att det går bra för honom just nu. Nu när han kan kontrollera sig på ett helt annat sätt. Sen han kom till Trevor Whitman liksom. Det var där det mentala känns det liksom. Det är ju samma sak där i CM. När man pratar om det fysiska och det mentala möts i den här punkten. Mm. Och jag tror att när man hittar den balansen, och det är där Cody Garbrandt inte är.
Nej.
Man måste ju ifrågasätta sig själv. Som du säger det här med att jag måste ifrågasätta mig själv. Ja, jag gillar att göra det här för att det är enkelt för mig. Det är det jag kan. Och det är jobbigt att tänka om och göra nytt, för det är alltid svårt. Men det är som det vanliga. Man måste vara bekväm och obekväm och sätta sig själv i nya situationer som allt annat.
Men hörni, om man är ett fan, då Andres sa Sean O'Malley mot Garbrandt, skicka upp Garbrandt till bantamviktarna igen. Men om ni är Codys manager, hur hanterar ni hans karriär nu?
Så tänk, kolla vilka han har mött och inte mött. Alltså, känner jag lite.
Ska han stanna kvar i flugvikt? Ska man se det som du mötte en tuff kille, ska vi liksom ta en topp 10 flugviktare, för Kai kom ändå in nummer 6. Ska du stanna där eller ska du liksom säga nej, det där var en one-off?
Nej, jag skulle säga gå upp.
Upp?
Ja, det, alltså det är hur mycket vikt du går ner också. Hur var han? Visst, han såg ju good ut liksom, men det kan påverka alltså, hans
vad damage. Grabbarna tror jag. Får jag bara fråga, för att du kollar, vad är det han ska gå upp till så? För jag har noll koll på viktklasse.
61 kilo där han har varit hela tiden. Okay. Nu körde han 56,7.
Han är rankad på bantamvikt.
Precis. Mm. Jag tror att de är för snabba där nere. För snabba och tekniska.
Ska han få en rematch mot Dominic Cruz kanske?
Jag skulle gärna se Dominic Cruz mot Sean O'Malley.
Ja, det tycker jag också. Det är riktigt, riktigt bra. Riktigt bra fight tycker jag.
Jag tror att Cruz tar det alla dagar.
Tror du det?
Ja.
I think Sean O'Malley gets it.
Men när vi ändå pratar om The Sean O'Malley, kan vi gå över?
Ska vi skit i Garbrandt?
Eller
vi kan väl säga,
det var en bra övergång
tycker jag också. Vi skiter i vad Garbrandts manager vill tjäna för pengar liksom. Och så.
Jag säger Cody igen, en match till. Gå tillbaka till sin gamla viktklass. Klarar inte det, I'm sorry man, men du måste få lite wins på någon annan organisation och komma tillbaka sen.
Det är en boxningsmatch på Thriller kanske.
Jag vill inte se Cody på Bernack. Ifall han skulle bli klippt
och gå över.
Han är en förlust därifrån kan jag säga.
Ja, precis. Men han är ingen haka för det där.
Bernackle, kan vi ta det senare?
Ja,
okej, det är dags för the unranked champ.
Nej, men slut, jag klart om det.
Det är 15 vinster, 0 förluster.
Ja, mentalt.
En no contest.
Okay.
Sugar Sean O'Malley mötte.
Men du tog upp hans record, hans egen alltså skrivna record, där det inte finns någon förlust.
Man kan säga hate him or love him, man, men han är fan, kid can fight.
Yep.
Nej, det kan han inte. Vi har inte sett han möta ett riktigt motstånd än.
Dude, han har mött en ny.
Jo.
Han var ju grym.
Men vi kan snacka om det. Man såg ju, tycker jag, rätt snabbt hur det skulle gå. För vad heter han? Rylan Paiva, som egentligen gick med huvudet här uppe och bara gick i rak linje fram. Han körde lite random head movement ibland och tyckte att det kändes bra. Han ändå inte tryckte in hakan.
Ja, men har du sett hans matcher innan? De andra två. Han har ju varit grym.
Han kom in 21-3.
Jo, men Sean O'Malley med sin reach, han fightas in the end of his punches, som man säger. Slutet på sina slag hela tiden med hela sin reach. Och så länge han gör det och gör det så snyggt. Men jag säger också det, så länge han är där, innan han kommer längre, innan vi ser honom utmanas mer, så är han one dimensional, endimensionell fighter, så gör det som, innan man får se mer.
Alltså jag kan säga så här, då har vi inte grävt tillräckligt djupt. För om du går in på UFC Fight Pass, där kan du se en grappling-tävling Och vem är där om inte Sean O'Malley?
Då ser jag det här andra saken. Det är en grappling-tävling, det är inte MMA. Det är en annan sak med MMA.
Men han är
jag säger bara, ge han Bobby Green för att se vad som händer.
Bror, ge han någonting. Green är fucking två viktklasser över.
Ta
den vita dörren härifrån.
Sean O'Malley ska gå.
Jag såg fel.
Andres, du har rätt. Sean O'Malley slåss mot världen. Han ska gå upp i sina vanliga viktklasser.
Vad är han? Flygvikt? Nej. Men ge han någonting. Jag har ingen koll på det där.
Executing på en gång.
Låt proffsen ta hand om det här.
Ja, men jag såg Bobby Green gick ut och kritiserade honom. Han var den enda som sa det. Alltså, Sean O'Malley är ju ingenting.
Men då får Bobby Green
inte
gå
just
ner.
Nu.
Sean säger så här, och han har fått skit av Dana White. Han bet sin tunga, såg jag också, efter matchen. Sean O'Malley. När han blev frågad om pengar. Han bara, nej, jag har lärt mig att inte prata mer om pengar. Men han har sagt så här. På det här kontraktet jag är på nu så finns det ingen anledning för mig att fightas mot tuffare motstånd. Om jag möter Aljamain Sterling, Corey Sandhagen, de där grabbarna, då får jag lika mycket betalt som om jag skulle möta Paiva.
Men varför är det okej att säga när O'Malley säger det? Tänk om Conor skulle säga, på den här kontrakten jag är här nu, det är ingen mening att möta rankade motståndare.
Du kan inte jämföra Conors kontrakt med någon annan.
Han vill jämföra
annans.
Sig mot Conor.
Nej, men inte kontraktmässigt.
Nej. Det är alltså Sean O'Malley, the businessman, som har snackat här.
Sean O'Malley är sämst.
I'm not a businessman, I'm a businessman. Let me handle my business.
Jag ringer Sebastian istället.
Nej, jag tycker bra.
Jag säger det, the kid is good.
Jag vill se honom misslyckas. Jag vill se the hype trend dö.
Vadå? Nej.
Hallå, hallå.
Tjena, god morgon.
God morgon.
Välkommen Sebastian till Käftsmällspodden.
Den amerikanska aktiemarknaden har precis öppnat.
Ja, precis.
Du, vi står här och diskuterar för fullt. Vad, hur bra är Sean O'Malley?
Hur dålig.
Ja, vad tycker du om han, Sebastian? Det är bara det vi vill höra.
Liksom. Hur hypad är han?
Alltså, han är ju väldigt hypad av allt och alla. Men det måste man ju säga är av en anledning också. Han gör helt rätt moves för sin karriär. Om man säger som så. För han får en sak som är väldigt bra. Att han tjänar lika mycket liksom just nu som han har gjort. Man mötte rankade motståndare. Paulin Pyro som han mötte är faktiskt en av de bättre killarna han har mött. Kille som var rankad innan. Som är väldigt allsidig och komplett och som hade potential att hota O'Malley. Men O'Malley lät aldrig Paiva liksom ta kommandot på något helst sätt. Och vi ser ju vad han gör gång på gång. Jag är jätteintresserad av att se O'Malley mot en högre rankad motståndare nu. Det kommer vi få se också. Och jag tror faktiskt att O'Malley kommer göra väldigt bra.
Vad säger du om O'Malley mot Dominic the Dominator Cruz?
Jag tror att vi ser någon av dem förlora, men helt ärligt, alltså, det är en grym match stilmässigt. Två underhållande strikers som till att man hade bra prestationer. Jag gillar matchen. Jag är dock inte säker på att du ser boken.
Nej, jag känner så här. Riv O'Malleys gamla kontrakt nu när han har en match kvar, tror jag han har. Riv det kontraktet. Mm. Och så säger vi så här, nu vill vi skicka upp dig mot the top echelon. Vi snackar Cruz, vi snackar... Jag skulle jättegärna vilja se O'Malley mot Corey Sandhagen. Den vill jag se illa kvickt.
Oh.
Det är en riktig sån här två långa, länkig grabbar. Det skiljer bara ett år mellan dem, tror jag. Det där är en riktig sån
försvinn
där.
Försvinn den där reach-fördelen som O'Malley alltid spelar
ja,
på.
Ja, det där vill jag se.
Det är en väldigt, väldigt kul match. Det kanske är lite mer vad O'Malley klarar av just nu dock. Jag är inte övertygad om att han kan vara lika sugar show i den matchen som han har varit hittills.
Men hur står du? För jag vet vad jag tycker om det här. Men var står du när det kommer till Marlon Vera-förlusten?
Alltså, jag känner att om de möts nu igen så tror jag att det blir ett ganska annorlunda resultat. Vad som hände och jag tänker inte ta någonting ifrån Vera på liksom, det påminner om typ när Woodley bestigat Carlos Condit, jag älskar Carlos Condit, men vad fan, han fick ju ben och sätter sparken, så är det bara Och ibland så kan det hända de bästa. Jag känner att om de har mött 10 gånger igen så kommer O'Malley förmodligen vinna 9 av de matcherna.
Ja, nej, men jag tror också O'Malley är bättre. Men precis, han blev träffad på nerven. Han kunde inte fortsätta och blev avslutad. Och det är sådär, man kliver in i buren och den som kliver ut hel, det är liksom så. Den vinner.
Ja.
Nej, vi har ju vet du, betat, vi började på main event och vi har vet du, jobbat oss ner nu på hela main cardet. Har vi några avslutande tankar på O'Malley? Annars så flyttar vi ner till Emmett versus Dan Ige.
Jag hoppas alltid att O'Malley ska torska.
Alltså jag säger det, ja, don't like the guy, men du måste ge cred where cred is given. Alltså... Jag kan säga så här, skulle jag vara UFC, om han har en fight kvar på sin kontrakt, jag skulle ge han en lite topprankade fighter som han vill ha och säga så här, vinner du den här matchen, då kan vi snacka med money som du vill ha i din nya kontrakt.
Bra, ja. Bra. Då, va?
Det skulle jag göra, för då får han så här, hey motherfuckers, let's do this.
Men jag säger så här, jag sitter på tåget, jag sitter längst fram på the choo-choo O'Malley sugar train.
Jag kan säga, jag är kontrollant och slänger ut varenda på tåget.
Jag säger 15-0 undefeated.
Nej. The unranked champ. Alltså det tåget kommer spåra ur, CM. Tåget kommer spåra ur, chilla lite här.
Jag måste säga också, vi snackade om det innan, alltså så jävla kul att kolla på intervjuer och embedded och allting, och så hör man en familiar voice där ställa frågorna. Fan, kan du inte berätta lite hur du haft det?
Det har varit väldigt kul. Vi har haft, ja fy fan, alltså Las Vegas är en galen stat för de som inte varit där. Så där. Så, de människorna där, de valsarna rättare sagt, det är galna människor. Och det var något typ sådär, ranch, världsmästerskap i rodeo och sådär hästridning. Så det var typ rekordmånga cowboys som hade tagit över hela Las Vegas. Överallt, man såg cowboyhattar överallt.
YMCA eller vadå? Vadå Sebastian, YMCA-stil typ?
Nej, alltså riktiga cowboys.
Jaha, okej. Okay, liksom.
Okay. Inte sådär typ bad cowboys eller vad det var du tänkte. Men sen under galan och sådär inför allt det. Som vanligt såklart tar de mina, alltså svaren till mina frågor och hyper upp galan och allt det där. Jag är van vid det, det brukar vara så när jag går på UFC-galor. De tar alltid det som jag får fram liksom.
Men du ställer ju så jävla bra frågor alltså. Du ställer sjukt bra frågor. Den du sa att du ställde till Poirier om hans väg dit där han var nu. Skitbra alltså. Mm.
Tack så mycket. Ja, jag tänker att det finns många som slösar de tillfällena de får. I sånt här. Och det är just de frågorna som glöms bort totalt. Och jag hör ibland, jag bara typ, du har seriöst stått och väntat i en kvart för att fråga det där. Det är helt efterblivet.
Men, du ska jobba, Sebbe. Du ska inte satsa på här i Sverige. Bara. Du ska satsa stort. Du ska satsa på där borta, säger jag.
Ja, jag knyter kontakter här också såklart. Det har varit en rolig upplevelse. Det har varit hektiskt. Vi har haft lite små problem med tekniska grejer med hur vi har fått allting att funka. Och vilken gala det var. Det har varit helt sjukt. Vi har haft ett par roliga stunder ute med MMA-folk, medier och sånt. Typ Oscar Willis och Jose Young som är med mig i fighting och vissa andra. Så det har varit en otrolig upplevelse som det alltid är. Det finns någonting väldigt speciellt med att jobba i en UFC-gala. Liksom alla som man bara snackar med och allt som delas, och speciellt en sån här gala som där för enda match så händer någonting stort, kändes det som, eller ett stort resultat eller någonting märkvärdigt åt för enda match. Det var, byggdes upp till det blev en hel, ja, som en symfoni av händelser, så det var helt otroligt. Men jag var väldigt glad att lämna Las Vegas, det måste jag erkänna.
Vad då?
Det är bara så mycket dekadens och synd och liksom och människorna där. Och,
man känns så smutsig.
Ja. Ja, verkligen.
Fastnade på något kasino.
Jag behövde typ duscha i 2 timmar.
Ja, jag vet. Man går vilse i ett stort
kasino, det är bara folk sitter och bränner sina pengar. Man vet inte vad klockan är, för de har tagit bort alla klockor i alla kasinon.
Fan, jag har aldrig varit i Vegas. Jag känner fan Andres. Är det inte dags jo, för Kötsmällspodden affärsresa?
Ja, det måste vi styra upp.
Jag kan säga så här. Om vi åker på en Kötsmällspodden affärsresa, då lovar jag att trippelvaccinera mig.
Ska vi inte säga London då? I och med att det är närmast.
Nej, Las Vegas är grejen. Okay.
Alltså, jag vill till Sin City, man.
Okej.
Okay. I want to go to Sin City.
Sin City. Jag tänker på den låten.
Ja, vi har ju varit där en
gång. Och om vi kan få se om att backa på alla sina principer, så vet vi att det betyder någonting.
Exakt.
Ja, vad
gör man inte? Ja, nej, fan vad kul. Nej, men det var riktigt fett att se. Du vet, vi supportar ju alltid dig liksom. Det är så ballt att se en av våra egna.
Det känns
borta,
som att det är vi som är där, tycker jag, när du är.
Ja, men faktiskt. Du har ju varit där förut, men fan. Det
speciellt är när han bär vår tröja.
Jävla great. Du är så jävla bra, alltså.
I love you. Vet ni vad det enda jag tänkte är? Ni måste skaffa en kärsmöt på en skjorta. En svart skjorta med kärsmöt på
den. Vi har en piqué.
Man kan inte ha en t-shirt, liksom. Men en skjorta hade funkat jättebra på i stort sett alla sammanhang.
Du kan ha en kavaj.
Du kan ha en kavaj
också, det funkar också.
Piqué vet jag, Anders, att du gav.
Vi var på väg att fixa kavaj förut, men ja, det var tidigare.
Ja, tills nästa UFC-gala.
Absolut. Okej, men vad var det starkaste minne? Nej, men vilken var den bästa match som du upplevde där?
Jag tycker Cruz mot Pedro Munhoz. Dana White hade helt rätt i sitt val där. Det där var en match som hade allt möjligt. Jag antar att ni redan hade en tyst minut för Cody Garbrandts karriär. Som nu är begravd.
Ja, det hade vi faktiskt.
Men alltså, jag fattar inte hur den fighten kunde ligga med Dominic Cruz på prelimsen, alltså. Den borde tagit Jeff Neal mot Santiago Ponzinibbios plats, tycker jag.
Ja, alltså, har du något bra svar på det, Sebbe? För egentligen, jag fattar att man lägger en fet match som the main event of the prelims bara för att det är den sista matchen på free TV och du vill sälja pay-per-viewen där med en banger. Men den här matchen var ju inte ens sist på prelims. Den var ju näst sist på prelims. Så varför kunde inte Jeff Neal? Alltså så här, det är ju rankade killar.
Men är det efter rankningen? Vad är Dominic rankad?
Han är rankad typ 11 eller något, eller? Vad säger du, Sebbe?
9
nu, ja.
Ja, jag tänkte det. Han var rankad om 10-11, men jag hade 9 till och med. De fick faktiskt frågan, Dominic Cruz, men de frågade om placeringen och allt det där. Och då sa liksom Cruz, ja, men UFC, att han är ju lite company guy, det får man acceptera. Att för han så spelar det ingen roll. Bara han fightar så när han fightar så kommer han alltid göra ett bra jobb, si och så, bla bla bla. Okej, jättetråkigt svar. Vad är den riktiga anledningen? För det mesta, och jag tycker det är lite om en konstig grej av UFC, så brukar de inte gilla att ta för mycket av samma viktklass på samma kort. Det hade varit i så fall 3 bantamviktsmatcher. Nej, för 2 bantamviktsmatcher i rad och sen en tredje där man har en väldigt känd bantamviktsprofil i matchen. Så de gillar variation. Det är därför de ibland klämmer in typ en tungviktsmatch i co-main event där det inte hör hemma. Det är typ 2 orankade tungviktare. Och så kan man undra, varför är det någon match på huvudkortet? Eller ibland dammatcher. Ibland kan det vara typ en debuterande tjej mot en tjej som inte är så högt rankad. Och så undrar man samma sak där också. Typ, okej, varför är detta så högt upp på kortet? UFC gillar att liksom få in så mycket ögon som möjligt. Och de tänkte att typ en lite äldre Dominic Cruz, vars fans kommer kolla hela galan oavsett, kommer vi få några extra pay-per-view-köp av en sån här gammal räv, en rätt veteran, och att lägga honom på main card? Nej, förmodligen inte, för att de unga fansen är inte lika intresserade av honom. Är de unga fansen jätteintresserade av Jeff Neal och Santiago Ponzinibbio? Inte riktigt, men jag tror att de tänkte helt enkelt rent fysiskt sett så ser den matchen verkligen ut som att den smäller. Mm. Och jag tror att det snarare var det som de tänkte locka det. Det fanns potential för dem i Cruz-matchen att bli väldigt teknisk och kanske inte lika underhållande. Mm. Potential. Ja, nu hade de svar. Fel.
Nej, fan, ja,
det är helt enkelt det.
Ja, men jag tror det också. Shit, bra. Ja. Jag tror det ligger något i det. Faktiskt. Fan, that's the reason, man.
That's why you were there.
I predict these things. Also. Yeah.
Exakt. Damn.
Sebbe, du har ju såhär spelmissbruksproblem då, så att du har såhär bam, bombat om massa pengar nu som du inte...
Det var ju du som satsade.
De pengarna jag förlorade.
Var det du som spelade mot, eller vad var det?
Nunez Peña, det var du som satte...
3 miljoner eller vad
det var. Ja, det var MMA-nytts arvode satte du på Nunez där.
Jag satte det allt jag hade och sen typ mina aktier är vanligt och allting sånt liksom och gick åt helvete. Nej, jag hade faktiskt några kombinationer och typ det var typ fuckades upp hela tiden. Men jag förlorade så typ bara typ 60 dollar sammanlagt, så det var inte där största grej. Ah. Men jag bara påminner sig varför typ man ska aldrig, det är därför jag alltid bettar på en mat, för att varje gång jag bettar så händer det någon galen skräll som fuckar upp mina kombinationer.
Ah.
Och ja, det fick ju se exakt vad det var.
Jag har inte vunnit stort sen jag satsade på Woodley mot Darren Till. För jag kommer ihåg, jag var nej, det här är hype train. Alltså. Det är, Woodley kommer ta det här. Och så fick jag en parlay där. Och det är ju liksom det över 3 år sedan. Så jag har ju ingenting att skryta med, kan jag säga. Jag kände nej. Jag torskade lite efter det. Och sen, it's all over, man. Bettar inte längre.
Yeah. Ja, jag är färdig med det där, ja. Enda anledningen att köra det i Las Vegas är att man får gratis drinkar. Så man sitter och spelar och drar i den här spaken lite då och då, så kan man, ja, det funkar ändå.
Men kan vi få höra, vad hände med Amanda?
Om de möts igen så tror jag att Nunes tar det. Men jag ska säga två grejer. Å ena sidan, jag tror att Nunes underskattade henne. Jag tyckte man såg lite det när hon sänkte henne och sånt. Att hon inte riktigt följde upp med den intensiteten som man gör vanligtvis om man vill avsluta matchen. Det där var snarare typ som hon är snok med ett lejon som leker med ett byte. Men detta bytet var verkligen där för att dö inne i oktagonen. Och jag tror inte att Nunes riktigt var beredd på det. Jag tror inte hon förväntade sig någon som skulle kämpa så hårt som hon gjorde. Jag känner att hon liksom sådär tog foten från gasen lite grann. Fast med det sagt, jag tänkte lite grann på detta inför matchen. För att typ min inneboende Jessica, som har blivit en som en adopterad lilla syster till mig, hon håller på att lära sig med magi och sånt. Och jag har visat henne mycket mer Valentina Shevchenko än Nunes när jag typ säger till henne, kolla, så här ska du bli, så bra ska du bli. Varför har jag valt Shevchenko före Nunes? För att Nunes tycker jag har aldrig haft den absolut renaste, bästa tekniken. Hon har haft jättemycket power, intensitet, hon kan verkligen bryta ner någon sådär och överväldiga någon. Men vad gäller renhet så tycker jag aldrig hon har varit riktigt på samma nivå som Shevchenko. Till exempel kolla Cyborg-matchen. Mm. Det är ett vävkalas och sen så är det den som träffar först och hårdast som sjunker ner. Om den matchen händer igen på exakt samma sätt, Cyborg kan mycket väl vinna den matchen. Och i detta fallet, liksom kolla hur hon släpper garden i de här slagväxlingarna. Hur oteknisk hon är, hur öppen hon är. Jag tror att vi har fått se lite grann de här svagheterna som vi också såg när hon mötte Jermaine Durandamy. Att hon är absolut alltså den bästa i världen liksom i den viktklassen har hon tidigare varit, men hon har inte nödvändigtvis varit det på att hon har varit mästare för att hon har den renaste tekniken. Hon har varit störst och starkast och kraftigast och liksom överväldigast, och nu fick vi se lite grann priset på det där. Man har inte kunnat tänka att hon är liksom dödlig, men nu har vi sett att hon är det. Och teknik. Det måste vara renare.
Preach. Verkligen. Moment of silence där. Det var genius.
Ja.
Det är därför Gunn kan mycket väl ta en gun. Varför teknik?
Jag undrar om vad perception säger där och vad oddsen kommer vara, men jag tror vi som är lite MMA-huvuden, vi väljer nog Gunn faktiskt.
Ja, jag väljer Gunn.
Yeah.
Ja.
Och varför? Jag menar, vi vet vem som slår hårdast. Men det är samma som Nunes. Liksom typ, okej, slå hårdast, men om du blir prickad hela tiden och du missar, förr eller senare så kommer du gå ner. Och det är därför typ, Pani, nu helt plötsligt ser Pani mot Nunes annorlunda ut, eller hur? Varför? Mm. För att Pani har jätteren striking, väldigt ren boxning. Mm. In och ut, in och ut. Nu har man sett lite grann hur man besegrar Nunes.
Jag tror inte Peña kommer hålla den här titeln länge.
Jag tror inte heller det.
Nej.
Detta kommer vara typ som en Glover moment. Mm. Kommer det kul att hon fick det, men det kommer inte vara på jättelångvarigt.
Nej.
Nej, Allan var inne där på ifall Shevchenko kanske skulle vara sugen nu på att gå upp och möta rematch mot Peña. Double champ shit.
Mm, det är det. Men jag vet inte varför Dana White är så anti att Shevchenko ska upp igen. För han har tillfrågat nu lite grann under i veckan om det. Och först var det om Nunes, sen så eventuellt var det detta. Men det känns, det verkar snarare som att Peña kanske går ner än att Shevchenko går upp. Jag vet inte riktigt varför Dana är så anti Shevchenko i bantamvikt.
Jag tror att han förstår att ifall Shevchenko går upp, då dör ju den divisionen. Flyweight-divisionen,
för sig. Ja.
Den är riktigt tunn.
Ja, men vem har emot Shevchenko där nu kvar? Hon är väl typ loopad snart allihopa där, känns det som.
Ja.
Ja, det är nog inte långt ifrån att se henne börja köra rematches och sånt. Typ.
Mm. Ja, fy fan. Ska vi fortsätta ner på kortet?
Mm. Det kan vi göra.
Josh Emmett versus Dan Ige. Jag tror Josh Emmett, han vägde säkert en 78 pannor där inne i
buren. Såg det bredden på hans rygg. Alltså, hur såg det ut, Sebbe, du som var där på riktigt och inte såg honom genom en skärm kanske?
Han såg definitivt större ut och det fanns så mycket som stod på spel för honom rent emotionellt. Jag vet inte om ni såg pre-fight scrums, men jag typ fick han nästan att gråta med min fråga. Helt oplanerat. Mm. Men han har ju gått igenom otroligt mycket. Alltså jag frågade inte ens någonting sådär typ, vad är ditt sämsta minne? Jag bara frågade liksom typ, är du mycket motgång med skador och sådana saker? Hur har du gjort för att hålla dig motiverad för att komma tillbaka? För att det är lätt att man bara ger upp när man är... Han har inte tävlat på ett och ett halvt år innan detta.
Mm. Hur var det för att fråga sådant? Sebbe, hans kindben, var det det som hade hänt någonting med? Jag har för mig någonting, eller är det bara jag som kommer ihåg någonting fel?
Nej, det var... Jag tror du tänker för när han blev knockad av Steven så fick han sådär väldigt allvarliga bestående skador och sånt. Okay. Nej, nu var det hans knä som hade hans ACL som han hade behövt operera. Och så frågade jag liksom om det och sen så bara helt plötsligt öppnade han upp om att hans typ, hans äldre bror hade dött i covid.
Oj.
Och så typ, fick han hålla tillbaks tårar och sånt på typ mediedagen. Och jag bara, typ, oh shit, jag var inte beredd på detta. Jag hade ingen aning om något av detta. Jag tänkte mer typ, ja men nu kommer vi få någonting om att typ, titeln motiverar honom att bli bäst och allt det där. Så jag hade lite av en konstig connection med han, kände jag, inför detta. Och sen på invägningarna så tänkte jag också, fan vad bitig han är i jämförelse med IG, typ Skinny Island Boy. Och han nästan bad om ursäkt efteråt, Emmett, för att matchen inte var lika actionpackad som vissa kanske hade förväntat sig. Jag tyckte ändå det var en bra match. Det var en teknisk match, men långt ifrån tråkig. Liksom, det var en underhållande teknisk match. Han såg bra ut. Jag skulle inte ge han tre ronder. Den ena domaren som gav 30-27. Mm. Jag vet inte riktigt vad det var de tittade på. Det var ett konstigt val. Men som tur är så vann rätt kille i slutändan.
Alltså jag kände att Ige efter den här nedslagningen var väl i första ronden med högern, att Ige vågade inte släppa sina händer riktigt, kände jag.
Ja, jag tror det. Men det är också för att Emmett, alltså, han är underskattad powerkille. Alltså, låt oss inte glömma att han typ totalt släppte Michael Johnson.
Ja, men det är också mot, efter Sean Burgos. Efter Emmett mot Sean Burgos tycker jag bara, wow, den här killen är seriös.
Ja, yeah, men alltså, tänk också på sättet som Emmett knockade Michael Johnson. Justin Gaethje kunde inte riktigt sänka Johnson på samma sätt. Det var en sån där sakta bryta ner TKO och inte en boom total knocka som Emmett gjorde. Så han har väldigt underskattad power, tycker jag. Och det är kul att se han tillbaka. Så att jag är intresserad av att se hur långt han kan gå i divisionen. Jag ser inte honom som en framtida mästare, men jag tror det finns väldigt många intressanta matcher för han i divisionen.
Ja, verkligen, han är en sån där han skulle kunna vara en sån där gatekeeper som kan förstöra hype trains. En sån där som han är liksom 36, de kanske sett honom mot liksom någon up and comer, typ som de gjorde med Shane Burgos, och Burgos åkte ju på torsk mot Emmett. Emmett är ju 17-2. Mm-hmm. Han är han är riktigt så här dark horse, men det är för att han dras ju mycket med skador, har inte riktigt fått in någon så här consistency och så där. Han har inte kunnat vara aktiv. Mm. Men nej, det är sjukt alltså hur stor Josh Emmett såg ut jämfört med Dan Ige, och också då hur stor Shane Burgos såg ut när han var mot Josh Emmett. Mm. Shane Burgos är ett fucking mysterium. Alltså hur han kommer ner till 65,8, jag fattar ingenting. Alltså han ser ut som en välterviktare alltså, ja. I buren, jag fattar
skitstor,
ingenting.
Skitstor alltså.
Hans framtid är nog läppigt. Och jag vill bara slänga fram också att jag tycker att originalmatchen ska bokas nu som först var tilltänkt. För att just det du sa, CM, Emmet är en perfekt sådär gatekeeper till, inte nödvändigtvis till och med till topp 15, men till typ topp 10 och framåt. Och jag tycker den obesegrade i UFC, britten Arnold Allen, nu är det dags att ge honom ett ordentligt test. Han har typ 7 raka vinster. Den här matchen skulle ha hänt innan, men den avbokades, så jag tror det var skador och sådär. Det är en uppenbar match. För att exakt som du säger, så är Emmets plats är där. Att testa de här killarna som vill bryta sig in till topp 10. Arnold Allen har varit övnosat jättelänge. Det är dags att ge han ett ordentligt test. Emmet är det testet.
Church.
Yeah.
Nej, exakt. Nej.
Can I get an amen?
Amen, brother. Amen. Okej, vi har varit inne och nosat på den här matchen lite, men Dominic Cruz mot Pedro Munhoz.
Jag vill bara säga här att jag är partisk.
Varför det?
Jag är Dominic Cruz, all igenom. Alltid.
Jag är så trött på Dominic Cruz. Nej, jag tycker alltså, han är så endimensionell med sin
jag ska bara säga det här. Hans endimensionell som du tycker, det är det som är fantastiskt. Om du kollar på hur han är, han har slagit 2 matcher under hela året. Han ser så jävla avslappnad ut. Även fast han blev rocked, han kommer och studsar upp och sen gör han det så jäkla svårt att bli träffad igen. Alltså förstår du? Och sen typ, ja, han har en loopy, konstig sätt, men han är så jäkla säker på sin.
Jag skulle vilja se någon sparka sönder hans ben och se vad han gjorde då.
Nej, de har ju försökt förut ju.
Jag är trött på han. Ja, jag är trött på den där jäveln.
Nej, det jag tycker. Hans stil, han tror verkligen så mycket på sin stil, så när han kör den, det ser crazy ut, men han träffar, han plockar poäng, han fejkar, han fintar, han är svårt att läsa rytm. Och just det, att han switchar timingen hela tiden genom sin fotarbete. Så du kan inte typ så här, nu står han där. Nej,
han är ju jätterandom alltså. Det är ju, han är ju som en studsboll, du vet, som du tar och slänger in i ett rum bara. Liksom. Precis det jag ser. Ja.
Nej, det är ändå. Alltid like the guy.
Kan någon förklara för mig varför faktiskt jag har skrivit så här när jag såg fighten? Första ronden slutade precis i fel ögonblick. Det var då det började hända saker, skrev jag. Jag kommer inte ihåg fighten. Jag hade skrivit det så jag... lite har jag gjort det faktiskt. Jag känner det, men alltså
Men du behöver inte gå långt bak ifall du vill se det där som du pratar om. Det är bara att kolla Henry Cejudo mot Dominic Cruz på repeat, så blir du glad. Det är precis det du vill ha. Jag undrar vad Sebbe, du som all-star kommentator i vårt lilla avlånga land, vad tycker du om Dominic Cruz kommentarer om DC?
Jag blev överraskad av det och att han sådär dubblade ner på det lika mycket som han gjorde. Mm. Jag tänkte att okej, han håller på att klippa vikt, han har inte ätit något, han har inte druckit något. Han tänker något och så tänker han också okej, men DC är min homie, så jag kan driva med han lite grann och det är lugnt. Folk fattar att jag driver lite med han. För att jag har också varit lite kritisk mot DC's kommentering, att jag tycker han kan kännas lite oseriös ibland, lite för sådär buddy-buddy med Joe Rogan, att det känns som typ som två homies som bara hänger i publiken och snackar en snarare två liksom riktigt bra personer.
Blahowicz mot DC Adesanya.
Jag tycker det ibland. Adesanya mot Jav är ett perfekt exempel då, att man kan fabricera lite grann. Men just att han dubblade ner på detta i efterhand, jag blev lite överraskad av det där. Och jag tror det var en kombination av liksom just det att han kanske uttalade sig på ett sätt som var lite uttorkat. Det vill säga att han var uttorkad. Och sen i kombination med att han tänker typ, okej, men alltså, nu har jag faktiskt sagt någonting jag tycker lite grann. Jag tänker stå vidare, för att Cruz är en man av principer. Det får man ge honom. Alltså, typ, bara så det gäller sin beef med Uriah Faber. Och vet, han har ibland hakat upp sig på lite små saker. Han har lite den personligheten. Han kan vara lite avvik. Mm. Liksom, det är lite så han är. Och jag tror det var det att typ, sen så ställdes han liksom mot väggen om det. Och då bara blev det så här typ att okej, jag tänker inte backa med detta. Så jag tänker fortsätta med det. På presskonferensen efteråt så tydliggjorde han liksom lite grann det där. Han sa att typ, det kom ut lite hårdare än menat. Men han tycker ändå att DC borde läsa på lite mer. Göra lite mer research. Det kan nog ligga något i det. För ja. Cruz, han gör sin research. Anik, han gör sin research. Man vet det bara för hur de talar.
Ja.
Så ibland kan en hård sanning svida. Men det kan vara bra också.
Ja, och
den jag tänker att sättet det kommer ut att vara lite douchigt.
Ja, och det är ju lite alla Dominic Cruz. Alltså han är ju nästan lite på spektrat. Alltså han är lite så här, han är rak. Och John Anik sa det också i en intervju, såg jag, att Dominic Cruz har liksom varit riktigt rå och hård mot honom också i hans face. Men jag tror att folk uppskattar ändå Cruz över att det han säger om dig säger han också till dig. Man får ju liksom ändå bara respektera honom. Men han är lite så här, han är lite så som typ som vi har skojat om typ Adam Westlund är, typ så här, fint väder idag. Men vad fan är fint väder egentligen?
men kan inte Cruz göra så att han kommenterar DC när han är inne istället i oktagonen? Ännu mer förstärka min avsmak för Dominic Cruz nu efter det här. Det är precis de här syrliga grejerna han brukar hålla på med. Lite
men Cruz har kommenterat DC.
Ja, men han kan,
DC
jag menar bara att jag dissar honom. Han kan kommentera honom när han är i oktagonen, inte tvärtom.
Ja,
liksom.
inte när han
fightas.
Ja, okej.
Liksom,
DC hade ju också liksom betalat en kille för att göra research åt honom och liksom sådär. Jag tycker bara Cruz, alltså den videon när de sitter där, ja, det är bland det bästa jag sett, alltså MMA video relaterat. Jag tycker det var så bra, alltså.
Det var så bra.
DC är ett superjobb, tycker
DC liksom lättar upp, han är lite rolig, man märker liksom så det, men jag tycker om det är någon som inte gör sin research, är det för fan Joe Rogan, om man får säga så. Alltså,
ja, faktiskt. Han kan inte uttala folks namn korrekt. Och liksom, han bara börjar snacka om DMT istället. Så det är typ du, håll dig till saken.
Ja, alltså, Rogan, liksom, de skulle kunna ta in honom i typ så här main card bara. Alltså, typ så här, nu är det the main card, nu är Rogan med. Alltså, det hade faktiskt inte förvånat mig om de hade gjort någonting sånt. Alltså typ haft en two-man booth för prelims. Och sen three-man booth för main card, bara för att Rogan verkligen inte kan prelim fighters alls.
Nej, vilken match är det? Jag kommer inte ihåg vilken det är. De frågar ju, vad heter han som han som står utanför, inte med kommentar till båsen, men som de han hjälper till ibland att svara.
Ja, Dean.
Dean Thomas.
Ja, precis. Nej, jag kommer inte ihåg vilken match det är, men då är det typ så här, Joe Rogan säger så här, jag fattar inte varför inte han gör någonting. Och sen så här, let's ask Dean liksom. Och han förklarar ju hela så här, det är för att han kanske inte vill bränna ut sig. Han vill ha, alltså helt detaljerad liksom i taktiken de kör. Jo, men det är Poirier-matchen. När han ligger där på rond 2 och bara håller ju kvar. Ja, liksom, varför försöker inte komma ut? Varför bränner energi liksom? Det är en taktik att få Oliveira att jobba.
Men där tycker jag ibland att Joe Rogan kan vara lite så här jiu-jitsu-party. Så fort det är någon jiu-jitsu-grej som är han hotar! Och man bara ibland så här, men vad
Vet du, jag håller med. Tack, vet du, faktiskt, ibland tycker jag att han gör en för big deal av att någon typ har ett Kimura-grepp på armen. Det händer väldigt mycket i The Co-Main Event när Juliana Peña har ett Kimura-grepp på vänster armen. Och alla som kan, och Joe kan, han har varit svart bälte i snart 10 år. Det är inte jättefarligt där, för hon har ingen kontroll på hennes kropp, och Nunes kan faktiskt vända det där ganska enkelt. Men han gör ofta en big deal av vissa så här, jiu-jitsu-positioner som...
Han börjar gapa ibland, man bara sitter kvar man bara, okej, är det något jag har missat, börjar jag tänka alltså.
Ja.
Men Sean O'Malley gav också Daniel Cormier en känga.
Ja.
Ni såg konferensen efteråt. Han sa också samma sak där, bara, du gör din research. Ibland tittar jag upp på klockan bara för att jag vill veta hur mycket jag ska lägga. Ska jag tömma tanken eller ska jag spara lite energi? Det betyder inte att jag är utmattad. Och så sa han någonting, en här cruise, han sa någonting om att jag har inte ätit, jag har inte druckit. Ja, det är ett problem DC aldrig har, han äter det hela tiden. Alla bara dog av slapp.
det syns ju, kan man säga. Förlåt, okej, jag skojar bara, det syns inte. Han ser ut som han gått ner, tycker jag.
Fan, jag undrar, jag tror att de får riktigt bra betalt. Jag undrar vad typ DC och vad de får per gala. Jag tror att det är...
Jag tror de får väldigt mycket betalt.
Ja.
Snackar vi FCR-pengar.
Du och jag hade kunnat klara oss på bara det där. Och vi hade absolut inte betalat någon till att göra research åt oss med de pengarna de får.
Nej, exakt. Nej, shit. Nej, jag undrar vad det kan vara alltså. Jag har hört att Bruce får en hundring per...
Wow.
Per show, så jag vet inte vad. $1,000 alltså.
Ja.
I don't know.
Men apropå det, då,
det är nog det är flera tusen, om inte, jag skulle gissa på kanske typ Anik, kanske $10,000 per kommentering.
Ja, kanske om inte mer, men kanske 10. Ja, han gör ändå rätt ofta, Anik. Ja.
Mm.
Ja. Det här var kul att ta reda på. Där har du nästa scoop. Det får eller gräva fram.
Infotweet. Ja, jag är nyfiken. Ja, nu ska jag ta reda på det.
Ja.
Ja, men vi säger väl då att Sean O'Malley mot Dominic Cruz. It's the fight to make.
Det känns som en
spåk. Make it happen, Dana.
Ja, make it happen.
När kommer du hem då, Sebbe?
Jag åker den 6 januari. Jag är framme den 7. Och nice. Ja, det är väl lagom. Nu ska jag mest bara ta det lugnt och typ hänga med familjen, så att jag inte riktigt hunnit göra det. Liksom jag var framme typ en måndag kväll, så fick jag en tisdag och sen så åkte jag jättetidigt onsdag morgon för att komma till mediedagen, så jag typ knappt hunnit träffa familjen så mycket.
Okay.
Så var jag hemma igen igår kväll. Ja, Christmas in Cali kommer vara skitmysigt. Det är nice att visst, här så tycker folk det är jättekallt för att man kanske får ha en tröja på sig när man går ut på kvällen. Liksom, jag går ut i t-shirt och sånt på dagarna, det är jätteskönt. Kommer snart sätta mig lite på verandan och titta ut över gården och dricka en kopp kaffe och liksom, ja, det är perfekt. Jag behövde detta. Alltså.
Ja, gud vad det låter nice. Alltså.
Kommer du åka tillbaka till Las Vegas för nästa event på lördag?
Jag har faktiskt frågat min chef som var lite sådär non-committal om det. Jag tror inte att de känner att det finns stora nog namn och sådär och klickat få in av det, för att helt enkelt Las Vegas har blivit så jävla dyrt. Mm. Alltså priserna där, det är helt sjukt, det är som att de tar igen allting de gick miste om under början av pandemin och sånt liksom. Vissa ställen, vissa priser har dubblats liksom, hotellrum och sånt, det har nästan dubblats priserna. Så jag tror inte vi kommer göra det om inte min chef får för sig att jag verkligen öppnar upp plånboken och sånt, men jag vet inte om Derek Lewis är nog med anledning till att göra det.
Nej.
Oh.
Men vi kommer få lite andra grejer att göra här. Eller, det finns gott om MMA folk här att dra intervjuer och sånt, så det är inga problem där.
Ja. The place to be. Är inte typ alpha male därifrån också? Gruppen. Sacramento.
Och med det så är väl dags att tacka Sebastian Wendel Martinez.
Ja. Oh.
Ja, för hans fina summering av UFC 269.
Ja, fantastiskt.
Ja, och tack för att du gör så fantastiskt bra jobb alltså för Sverige. Man blir stolt av att vara svensk. Och sen Sebbe, en sak som du ska så plus för också, som du gör så jävla bra, som jag verkligen älskar. Så fort jag slänger ut en grej, vi skapar en story som namn, CM, Anton Hellraiser Hellström. Du är så himla bra, för du plockar upp de här grejerna och gör vissa idéer vi slänger ut här till sanningar.
Ja, men tack så mycket. Det är klart jag snappar upp de här grejerna. Och jag gillar det smeknamnet som fan. Hellraiser Hellström. Det klingar ju hur bra som helst. Det är klart man ska pusha det. Och liksom gillar det här med UFC och sånt. Jag tar stolthet i att göra ett bra jobb, i att representera Sverige bra och sånt. För att det är sånt här som gjorde så att jag kom in i det. Jag såg Marcus Kowal på MMA, var på de här UFC-galorna för många, många år sedan. Jag tänkte, fan, en svensk kille som står där och typ intervjuar Dana White och intervjuar Shogun och Jones. Om han kan så kan jag. Jag hoppas att alla unga liksom, fans, alltså, att alla som tänker typ, fan, jag önskar jag hade kunnat komma in i detta. Ni kan. Kolla, jag är här.
Absolut.
Jag är här och ni kan också.
Benim kan.
Jag kände bara, det där var Rocky.
Ja.
If I can, you can, we all can.
Anders måste lägga in.
Ja, snyggt.
Vi har haft väldigt mycket rock i den senaste
avsnittet. Ja, rock är alltid bra.
Ja. Närmin.
Ja. Ja, det är tack vare Närmin. Så.
Vill du hälsa till någon, Sebbe, innan du tar för
dig? Jag vill hälsa till hela MMA Sverige. Jag saknar det. Jag vet inte borta länge, men jag känner distansen. Liksom. Jag känner att det är inte lika mycket SC just nu. Just nu det blir väldigt mycket fokus på kom. Så saknar jag alla. En shoutout till min flickvän Nancy och till min katt Diego. Saknar jag också jättemycket.
Jag kidnappar din katt Diego om jag får en chans. Ska han bli kompis med Morris?
Ja, eller hur? Han är världens sötaste, men ingen ska ta honom.
Så
ifrån.
Fin jag såg honom. Jag blev helt så bra. Jag ska inte ta katten.
Nu var det lite.
Förlåt.
Nej, Sebastian, tack så mycket för att du var med.
Tack så jättemycket. Ett nöje varje gång.
Amen. Take care.
Take care. Bye!
Detsamma, hej då, ha det bäst.
Hej.
Ja, Wendel Martinez alltså. Ja. Får jag säga en sak bara innan vi... Vad tyckte ni? Alltså jag fastnade lite på det här. Tai Torabasa, bam bam. När ska någon börja göra en sån här segergrej i Sverige? Kom ihåg att vi säger det här nu. När ska någon göra en segerritual i det här landet som alla blir helt crazy över? För när han börjar dricka under skorna, alla bara... Och jag bara dricker, varför gör ingen någonting sånt här? I Sverige, varför ingen som har någon grej? Mm. Kom igen nu, plocka upp någon. Vem är den första att plocka upp det? Det jag menar, hade man haft någon sån här management nu, eller skapat fighters och sån här image-grej, då hade man ju skapat en sån här grej till en fighter då, så att du ska göra det här. Så nu, plocka upp någon.
Det låter för mycket WWE där. Liksom.
Men det är,
att forma en fighter för att vara kommersiellt lockande.
Ja, men fighters ska inte vara uppgjord. Det är det som är skillnaden.
Jag föredrar att se fighters som fight.
Ja, men alltså jag vill se hypen runt. I want the fucking hype train. Förstår du? Bygg the stories. Allting. Få folk att bli intresserade. That's it. Ja. Mm. Har ju hänt lite mer grejer som jag tänkt på. Jag skrev en lite grej snabbt om vad som hänt.
Ja, vänta. Ni nämnde ju Anton. Han har ju blivit triple champ.
Det är en av de grejerna jag vill ta upp.
Ja, det borde lax när han nämnde Anton.
Triple champ. Anton Hellström har vunnit SM för tredje gången i boxning den här helgen.
Det var mycket som hände.
Ja, det är också det jag skrev lite grejer. David Jakobsson skriver på för en fight för FCR. Mm. Det är spännande. Det var lite diskussion om att hans arm såg väldigt stor ut på den där bilden också. Han flexade ju bicken lite där och folk bara,
han skrev lättvikt där. Jag visste inte att han körde lättvikt. Jag trodde han var väldigt.
Ja, vem kommer han möta?
Jag tror att jag har en gissning, men jag kanske inte ska säga det på podden.
Nej, gör inte det för att Zlatko börjar snacka om någonting så här.
Jag tror han kommer möta beep.
Shit, vad spännande.
Jag har ingen aning vem han ska möta.
Jag tror att han kommer bli matchad mot en person som beep.
Svensk möte eller?
Jag tror han kommer möta...
Vem?
Bara för de som hängde med.
Nej, jag är inte med en gång till.
Nej, jag tror att han kommer få möta någon som ingen vill möta som heter...
Come on guys.
Du får ta det sen. Jag hänger inte med. Du får ta det sen. Sen en sak till som jag grubblat på som har hänt. Alexander Löv i KSV.
Ja, på lördag. På lördag hörni, via Play.
Ja, det är tungt. Det är riktigt. Där har de tryckt in honom. Sen en sak
som kul.
Lite tråkigt. Tobbes fight blev vinst. Vad hände? Vilket antiklimax.
Ja, fan vad
COVID,
tråkigt.
Covid hände.
Shit. Alltså det var ju också en sån här grej. Och sen en sak som jag såg idag när jag var på väg hit. Wolf Fight 4. I mars.
Men du missade det som hände i helgen.
Vadå?
Thai-boxens VM. Mm.
Ja, just det! Med Marcus.
Många namn som var med där. Vi hade Johanna Persson. Linus Bylander. Ja, det var många. Marcus.
Marcus som också stjärna har varit med i...
Paxling hade du där också.
Bachelorette har ju Marcus var med också och åkte ut nu. Så han är inte bara thai-boxen, han är också docusåpa-kändis. Oh. Jag tyckte han hade skitintressanta... nedbrytningar, alltså analyser av sina egna fighter som ska vara kul att höra honom snacka om någon gång om man ska komma hit. Honom vill jag verkligen ha hit alltså.
Snacka lite om Bachelorette också.
Ja men det är kul, ja, men det är bra att synas i media tycker jag. Det där har vi den, Allan. Nej, inget thai-boxer ska jag inte synas med Bachelorette. Allan på riktigt, han kom senare in i programmet för att han var tvungen att försvara sin SM-titel. Hur tungt är inte det?
Det är tungt. Det är tungt.
Marcus från, vilken stad var han? Han tävlar ju för Halmstad eller för? Han var ju från någon annan stad. Nu blir det precis TD inte kommit på. Kan inte vi klippa in att jag har koll på det? Bara så?
Ja, just det.
Ja, just det. Ja, bra Christian, bra.
Nej, men mycket som hände. God damn.
Jag har ju tappat min telefon nu någonstans. Jag kan inte googla det heller.
Jag gillar ditt lilla nyhetssvep här. Det tycker jag var en bra del av showen. Bra
tack,
där.
Tack.
Kommer upp med lite olika saker
bara
som har
som
hänt.
Har hänt bara
ja,
som
det tyckte jag var bra.
CM. Tack.
Jag vill säga så här. Och jag tänker då, jag vill bara spola tillbaka lite till Mr. Harrila. Att nu åkte han till London. Han var redo att göra vikt. Han är 9-2. Och vi säger så här, UFC kommer till London i mars. Kom igen.
Ja, precis.
Kom igen nu. Om vi kanske får in en Mr. Chimaev där som en main event. Vi kanske får in en Mr. Lima på the prelims. Kom igen nu. Det är dags för Tobias bad intention.
Men
du
kan
Harrila.
Lägga den. Tobbe, din telefon ringer.
Ja, precis. Det är nu lägger den.
Det är nu lägger den. Det där, du berättar den bara.
Tobias, this is Conor McGregor. Listen. I want to fight you in March on the prelims. I'm coming back to featherweight, you fucking cunt. And I will pay you nothing. Nej, jag ska jobba på den där, hörni, Käftsmällspodden fans. Ja, den kommer bli bättre och bättre. Men nej, men jag tycker det är dags för Harrila. Fan, nu fick du inte den där. Men varje moln har en silverkant. Och låt UFC London vara den silverkanten.
Vilka kloka ord. Det är kanter och silver. Det är dörrar till vita paradiset. Dörrar,
det är därför jag får betalt för att prata, vet du. Jag måste göra det här bra.
Oh, shit, ja, det är helt rätt. Words per minute. Som man liksom, det är så det funkar. Nej, jag tycker vi... Är någon som inte har något? För jag tycker vi bara närmar oss slutet. Vi har dragit det här.
Vänta. Innan slutet så har ni missat Robert Nyström som går matchen 29 januari i Finland. Cage 57 tror jag det var, 59. Fat Bobby Halmstad.
Döpa en organisation till Cage bara, kom igen nu.
Jag vet, jag håller med. Jag vet inte på något sätt. Cage Fury, Cage Demolition, Cage whatever.
Ja, buren. Buren.
Cage, det är finsk namn, Cage.
Men alltså, jag tycker, jag såg den galan, den var inte så dålig.
Nej, men namnet.
Och det går på Viaplay också.
Åh, oh, bra, tack Anders. Så kan man checka faktiskt, på din Viaplay.
Jag måste hem och kolla på Cage.
Okay. Ska vi ta den där vita dörren som jag pratade?
I can see the light.
Vi måste komma tillbaka.
The tunnel, let's go.
Exakt. Let's bara för att du håller, komma in på spåren och inte släppa käftsmällsgrejen. Ingen konstruktiv kritik. Nu får någon dela ut en käftsmäll här ikväll. Alltså bara. Kvällens käftsmäll. Så vi slutar med veckans käftsmäll. Går till.
Shit, vad vi är dåliga. God damn it.
Alla som hypa O'Malley.
Jag tar den, för jag är med.
Brösta den.
Jag ska tävla i BJJ i helgen och jag har signat upp för öppna viktklassen. Oh, och shit. Första killen jag möter väger över 100 kilo.
Förlåt, chef.
Jag väger 74 kilo på en bra dag. Jag ger han en käftsmäll, för he's gonna get it.
Men så här är det va.
Hur tänkte du där?
Jag kommer ankle picka honom.
Han kommer vinna, lyssna. Så här enkelt är det. CM kommer vinna och han kommer visa att det här med jiu-jitsu inte handlar om size och styrka, utan att det handlar om teknik. Så nu vet du det, mofos. Yeah. För CM fightas för käftsmäll också, alltid.
Exakt.
Ja. Han kommer ta,
ha den vita gi, eller?
Jag tror jag kan ha den nu faktiskt. Jag tror att den har krympt.
Se,
jag
var helt ärlig
nu.
Det är jätte, jag är så glad du säger Anders, du fixar alltid såna här schyssta grejer, alltså schysst. Men var det något som var så här fucked up med den som gör att du inte kan använda den, men så vill du inte se det till Anders?
Den var för stor. Jag hade med mig den på Nordic Open. Jag tog på mig den var för stor.
Sweep ligger bakom den.
Oh, okej, okay. Men är det bomull så krymper den nu så.
Exakt, den har krympt nu, så jag kanske kör den på
shit,
lördag.
Murder gi, det här är murder gi. Alltså kommer slakta alla 100 kilo och bara dregla när jag står och pratar. 100 kilo, du kommer gå hem och du kommer väga 90, för du kommer gå ner så mycket i vikt, du måste kämpa mot CM. Så enkelt är det. Och det kommer inte bli något positivt, för det blir submission over position som du kommer torska. Så enkelt är det. Tack.
Jag är the reigning, defending Nordic Open blue belt champion.
Exakt,
och jag kommer få försvara mitt fucking bälte. Tro inte du kan ta mig. Känns med spåten. Let's fucking go.
I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody.